till Gärs värld.
Palmemordet, 40 år senare. 4 decennier efter mordet på Olof Palme är frågorna fortfarande fler än svaren. Utredningen är nedlagd, men många menar att sanningen fortfarande är okänd. Varför avslutades ett statsministermord utan rättegång och utan fällande bevis? Och varför vägrar rättsväsendet att öppna utredningen igen? I studion möter du Lars Borgnäs och Gunnar Wall. Vi diskuterar Palmemordet 40 år senare, kravet på en oberoende sanningskommission och manifestationen den 28 februari 2026. Nu kör vi. Det här är Pierres värld. Välkomna.
Tack. Tack så mycket.
Hur är läget?
Bra och varmt.
Ja, nu är det sommar. Om vi snackar om det här att det är 40 år sedan Palmemordet begicks och den här sanningskommissionen som ni skulle ha manifestation för den 28 februari när Palmemordskonferensen var. Ni var på Mynttorget. Kan ni berätta lite om bakgrunden till det och hur det gick?
Ja, bakgrunden till det här kravet på en kommission, det är ju att vi är en grupp personer som tycker att det är skandalöst att man har avslutat Palmeutredningen utan att ha minsta aning om vad som hände. Så får det bara inte vara. Samtidigt som vi har förstått att en av förklaringarna till, kanske den viktigaste till att man inte har kommit i mål och inte kommit någonstans alls egentligen, är att vissa spår, vissa uppgifter har inte varit tillgängliga för utredningen. Man har inte kunnat gå in där. Det har varit stängt hela tiden, 40 års tid, på grund av sekretess och att folk har varit bundna av tystnadsplikt. Och då gäller det folk som alltså har arbetat inom staten i sådana saker som försvaret, säkerhetspolisen. Där har utredarna inte haft en möjlighet att komma vidare när de har ställt sina frågor. De har mötts av den här muren av tystnad och inte kommit in i arkiven. Och därför kan man säga att det har funnits hinder i vägen för utredarna på ett sätt som inte är acceptabelt. Och det är bakgrunden till att vi tycker att nu är det dags att se till att det inrättas en kommission som får möjlighet att tränga igenom de här hindren som har varit. Att bryta sekretessen, att förhöra folk under ed så att de är tvungna att tala sanning. Och att bryta igenom deras tystnadsplikt om de känner att de tidigare inte har kunnat prata på grund av sin anställning, vad det nu har varit. Och det här gäller ju framförallt de spår, i första hand ska jag säga, de spår som har blockerats på det här viset. Och det, återigen, det är sånt som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Vi vet att det finns en rad uppslag och tips där, som pekar in mot de här myndigheterna. Men där man inte har kommit en centimeter.
Kan du nämna några av dem?
Ja, det finns ju de uppenbara, det här att Palmes personliga akt, personakt försvann inom Säpo. Alltså en akt med hans handlingar kring honom och hans agerande under, som Säpo hade tagit fram under alla år. Och som skulle kunna ge tips om möjliga motiv till att skjuta honom, att göra sig av med honom, hans fiender helt enkelt. Den var försvunnen när Palmeutredarna ville ha tag i den och de kunde inte komma fram till vem som hade, hur vart den hade tagit vägen, vem som hade förlagt den, om det är frågan om det eller vad som hade hänt överhuvudtaget.
När frågar man efter akten? När liksom fick de veta att den var borta?
Ja, när första gången var som man frågade, det vet inte jag om och det har nog inte kommit fram. När, det borde ha varit väldigt tidigt som man frågade om den. Men vi vet att för cirka 7-8 år sedan är det väl, så ställde den senaste utredningen frågan till Palmeutredningen. Och då fick de, alltså 7-8 år sedan, 2014, 15, 16. Mm. Och då fick de besked att vi kan inte hitta den där personakten. Och vilket gjorde dem oerhört häpna och överraskade att en sån sak inte var tillgänglig. Så att den har varit försvunnen ett stort antal år, och det är inte säkert att den kan ha varit bränd, sa man från Säpos sida. Och det vore ju en skandal utan.
Ja, det låter osannolikt. Jag tänker mer att de inte att de säkert vet vad den är, men inte vill göra den officiell.
Så kan det vara, och då är just en sån här kommission nödvändig för att få de som vet att kunna prata öppet om det.
Den kan också ha smusslats undan eller förstörts av någon inom Säpo som inte längre är i tjänst, och det kan ju ha skett nästan när som helst, så att säga. Så det är inte säkert att de som sitter som ansvariga nu vet vad som har hänt med den. Men det som är anmärkningsvärt är ju förstås att utredarna behövde be honom. Jag tror det var 2017, det var på Peterssons tid i alla fall, så att det var efter det att han hade tillträtt, och då hörde Palmegruppen av sig till Säpo och bad att få personakter. Och det som är anmärkningsvärt är att de behövde göra det då, för att det borde man ha bett om redan 1986. Kan man tycka. Så att av någon anledning bad ju Holmér, som hade varit Säpo-chef, han bad inte om att få ut en akt som han måste ha vetat om inte bara fanns, utan också var väldigt omfattande. Eller också så fick Holmér ut den, men lät den inte hamna i utredningen, utan hanterade den på eget sätt. Det vet vi ju inte, för det, alltså det är ju svårt att svälja föreställningen att Holmér inte skulle ha intresserat sig för den här akten. Men vi vet inte vad som har hänt.
Det borde finnas en logg över alla som har tittat i den. Precis som när man går till biblioteket och lånar en bok, så skriver de vem som lånar, när och när den ska återlämnas.
Men om det finns, så har den inte varit tillgänglig för palmutredningen i alla fall. Utan, och den har inte redovisats för. Ett annat sån där uppgift som har kommit fram på senare år, det är ju den här hemliga spaningsoperationen som heter Così fan tutte, som visar sig ha ägt rum vid tiden för mordet på natten där och även tidigare. En spaningsoperation med ett antal Säpo-människor inblandade, och där Tore Forsberg, då, kommissarie på chef för kontraspionageroten på Säpo, var ansvarig. Och den var helt okänd för palmutredningen när de här uppgifterna kom fram. Och det var ju alltså folk som var i stan då, Säpo-människor som var i stan och borde ha gjort observationer. Varför de var där vet vi inte. Vi vet inte vad den här operationen egentligen sysslade med och vad den var inriktad på. Och det har inte kommit fram, och jag tror inte palmutredningen har lyckats heller komma någon vart på den frågan heller.
Nej, det är väl ingen som vill berätta något heller av de som finns kvar, som lever.
Nej, men
som
det,
var med då.
Det är ju det som en sån här kommission då, det skulle alltså finnas en sanningsplikt inför en sån kommission. Då kan man i och för sig inte ändå tvinga människor som inte vill berätta, men man kan vända på det och säga att de som har känt till det här men inte har känt att de kan berätta, de skulle då kunna berätta och därmed kanske befria sitt samvete från vad de vet.
Men i den här sanningskommissionen då, är det meningen att de som jobbar där ska få ut alla dokument omaskade? Jag menar, det är så mycket, det är så hårt maskat allt material och kunna läsa dem.
Ja, alltså direktiven för en sån här kommission, det sätts ju inte av oss, utan det sätts ju i så fall av regeringen som tillsätter den. Och den kan ju då vara beroende på hur långt regeringen vill gå, men det idealiska vore ju att en sån här kommission hade full tillgång till allt material som är relevant. Även, alltså naturligtvis få se då omaskade förhör. Och annars skulle det vara rätt meningslöst för en kommission att börja gräva om man inte fick tillgång till mer information än vad allmänheten har fått.
Ja, jag menar, det här uppropet som ni hade då den 28 februari 2026 här, där ni lämnade in dokument och grejer till politikerna, har ni fått få svar därifrån?
Det tråkiga är ju att politikerna har inte svarat överhuvudtaget. Vi skickar ju ett personligt brev till varje riksdagspolitiker i samband med 40-årsdagen. Där vi skrev att nu är det upp till dig och er att se till att vi får ett initiativ för att söka en lösning. Och vi föreslog en sån här kommission. Och resultatet var noll. Ingen hörde av sig. Det vill säga ingen kände något personligt ansvar att ta ställning i den här frågan, varken plus eller minus.
Men är det ingen som har hört av sig och varit intresserad av hur tänker ni och hur kan vi göra för att hjälpa till? Det finns inget intresse.
Det är ju rätt osannolikt eller otroligt att när man får ett personligt brev som riksdagsman vald, riksdagsman förtroendevald, att man inte svarar, att inte någon svarar och reagerar. Och det får man väl tolka hur man vill, och det kan ju vara att alla är fullständigt ointresserade, det är ju en tolkning. En annan är att alla sitter fast i sina partier och partierna har en viss inställning till det här. Och inget parti är berett att ta initiativ i den här frågan, tyvärr. Ja.
Men hur gick det till det här överlämnandet då? Är det liksom diariefört och sådär? Vet ni att det har kommit till mottagaren? Jag menar, när ni har skickat de här mejlen, då vet man ju inte om de har kommit fram. Har ni fått inga läskvitton, ingenting?
Det var inga mejl, utan det var personligt formulerat.
Pappersbrev?
Pappersbrev i kuvert inlämnade på postexpeditionen på riksdagen.
Ja.
Och, så de har sen utlagda i skåpen. Vi har inte fått kvitto på att alla har läst det naturligtvis. Men nej, alla har fått det. Så alla har haft möjlighet att läsa det. Och ja, så länge kan man inte komma, nej, så att säga.
Vad stod det i breven då?
Det stod så här, ja, det var ju dels det här uppropet som vi också har haft på nätet i närmare ett tre kvarts år nu. Alltså uppropet om en sanningskommission.
Mm.
Men det var ett följebrev där vi, som var, riktade sig till respektive riksdagsledamot. Och ja, kan vi läsa första stycket bara. Det är nu 40 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades. Mordet är fortfarande olöst, både motiv och förövare är okända. Detta kan inte vara en acceptabel slutpunkt i en rättsstat och demokrati. I synnerhet eftersom sekretess och tystnadsplikt tillåtits stå i vägen för mordutredningen och blockerat sökandet längs vissa spår. Men det finns åtgärder att vidta för att komma framåt, och ansvaret för att det görs vilar på er ledamöter i Sveriges riksdag, oavsett partitillhörighet. Och sen var det en skrivelse som var i enlighet med vårt upprop där vi motiverar och argumenterar för den här kommissionen helt enkelt. Så att det är väldigt tydlig signal, men svaret är också väldigt tydligt. Ingen har reagerat på det.
Ja, det...
Och då ska jag säga att det är ingen slutpunkt, vi kan prata om det sen. Vi tänker fortsätta det här. Komma tillbaka.
Ja, jag förstår.
Mm.
Alltså det är så dåligt att ingen har svarat.
Mm.
Noll respons.
Noll respons.
Hur var responsen på Mynttorget då, när ni var där?
Vad tycker du, Gunnar?
Ja, de som var där och lyssnade, de var ju där för att de tyckte att det här var en angelägen fråga. Och det kändes ju. Men det var ju inte någon jättemanifestation. Det var väl några hundra personer där, uppskattade det som. Och det slogs väl inte upp så fruktansvärt stort i media heller. Så att det har ju varit en kampanj i motlut på det sättet att man inte har fått någon egentlig, i alla fall inte någon större hjälp i media, och att inte heller några ledande företrädare för partier har huggit på den här frågan och tyckte att den har varit viktig, utan det är ju, ja, alltså det är väl helt enkelt så att folk som har stött på det här uppropet, så i alla fall min erfarenhet, de har väl ofta tyckt att det här har varit bra. Jag kan inte komma ihåg att jag har stött på någon som har tyckt att nej, det här är fel, det här var dåligt. Ja, det är väl några har väl kanske andats ungefär att det behövs väl inte, eller vi vet ju vem som sköt och andra sådana saker, det kan man ju stötta på ibland, va. Men den allmänna inställningen med folk är väl att de tycker att det är väldigt illa att det här, den här centrala politiska händelsen i Sverige, detta allvarliga brott, att det så att säga bara har hamnat i arkiven. Och man kan väl säga att i sammanhanget kan det vara värt att understryka att det här, alltså hur orimligt det är, fick vi, tycker jag, ytterligare påminnelse om när överåklagare Gunné i december
frikände Skandiamannen.
Ja, dels det, men att han dessutom då sa att han tyckte inte att utredningen ska öppnas igen. Och det motiverade han väldigt allmänt med att han såg inte att det skulle gå att uppnå någonting genom att öppna utredningen. Men det sa han samtidigt som han medgav att han hade själv bara tittat på Stig Engström-uppslaget och inte på några andra uppslag. Vilket ju innebar att han visste ju inte någonting om styrkan i andra uppslag eller vilka saker som skulle behöva utredas ytterligare, för det hade han inte ägnat sig åt.
Ja.
Så att hans inställning, som jag tycker var berömvärd när det handlade om Stig Engström, var ju, tycker jag, samtidigt anmärkningsvärt svag när det gällde det att förklara varför utredningen ska vara nedlagd ändå.
Men det behöver faktiskt inte strida mot varandra, därför att det här uppropet som vi står för i Palmemordet 40 kräver ju inte en öppnad utredning. Därför en polisutredning som öppnas kommer inte att komma längre än en tidigare polisutredningen om den har samma dåliga verktyg. Den kommer inte längre på de här spåren där de har hindrats av tystnadsplikt, av sekretess och så vidare. Och där de inte har lyckats tränga fram. Därför är det inte en öppnad polisutredning som är vårt krav, utan det är att en speciell kommission ska tillsättas för att få de verktyg som palmutredarna inte har fått och förmodligen inte skulle få även om de öppnade utredningen. Så i och för sig är väl Gunnés slutsats att det inte finns fog att öppna palmutredningen. Det är egentligen inte på tvärs mot vår åsikt, utan det är ju så att ska man komma framåt måste man ta till något annat. Och då pekar vi på den här norska kommissionen som gjorde det på 90-talet.
Jag tänker på det Tommy Lindström sa på Palmemordskonferensen. Då säger han ju att det är polismyndigheten som lägger ner utredningar. Åklagare kan bara lägga ner enskilda uppslag.
Ja, det var hans lagtolkning och det får vi stå för honom. Men alltså, men det kan väl säga att jag är väl inte riktigt överens med hur Lars resonerar här. För jag menar att det finns definitivt uppslag i utredningen som vore skäl att undersöka ytterligare. Samtidigt som det är alldeles riktigt som Lars säger, att om inte utredarna får mandat att gå in i andra myndigheters arkiv blir det svårt att komma vidare. Men det är ju inte så att utredningsuppslag saknas. Och jag ser det inte heller som att det skulle stå en motsättning mellan att få en kommission och att utredningen skulle kunna öppnas för att väcka åtal om man kommer fram till någon eller några som skulle vara skyldiga. Man kan naturligtvis anse att man ska ha åtalseftergifter eller liknande inbakade i en kommission, att det viktiga är att få fram vad som har hänt och att de ansvariga, om man hittar dem, inte ska åtalas. Men det tycker inte jag är någon självklar slutsats.
Men så är det givetvis, att om en sån här kommission skulle hitta något uppslag som verkar leda fram, kanske till och med komma ända fram till en lösning, då är det ju, om det ska då lagföras någon person, så måste det bli en polisiär sak och en sak för åklagare. Och då måste det vara klarlagt från början från de som hörs. Vad kommer det att bli för konsekvenser om jag berättar det jag har att berätta? Kommer jag åka in om jag är delaktig, eller kommer andra åka in om de som jag pekar ut? Det måste vara fullständigt glasklart. Men risken är ju nämligen, om man har en polisutredning samtidigt med en kommission, så blir det att man springer på samma bollar. Eller att det blir oklart vem som ska springa på.
Ja, det känns onödigt.
Ja, och det kan också vara förvirrande. En polisutredning kommer ju då att ständigt behöva ha i åtanke att det finns en kommission som jobbar på det här. Kanske på samma uppslag till och med. Och det kan ju inte vara, tror jag, särskilt produktivt.
Men varför? Vad är det som är svårt att starta en kommission då?
Det är inte svårt, det kräver politisk vilja.
Ja.
Alltså det är ingen annan än politikerna som kan tillsätta en kommission.
Jag tycker liksom, han blev mördad för 40 år sedan. Så det borde ju, alltså det finns ju i hela Sveriges befolkningsintresse att få veta vad som hände. Och startar man en kommission så kanske man kan få ett svar. Men är de rädda för att svaret inte ska vara rumsrent?
Och du vill spekulera i varför det är så ointresse på politikernas sida. Och det kan man göra, men det kan man...
Vad är bromsen?
Bromsen är politikerna som då inte kommer loss och gör detta. Om de nu känner sig manade att göra det. Och det kan ju finnas en broms centralt i ett parti, att man inte är intresserad från partiledningen, Eller också är bromsen från att det finns inget intresse hos någon enskild riksdagsledamot. Vem som helst kan egentligen komma med ett förslag om en kommission i riksdagen, om han eller hon vill. Men det är det ingen som har gjort hittills. Det är någon riksdagsledamot som har uttalat ett slags intresse för att tillsätta någon typ av kommission. Men en sån här som vi efterlyser finns, har inte visat sig något intresse för. Och det kan man ju som sagt spekulera i anledningen.
Ja, jag tycker liksom, när jag skickar alla de här breven så borde ju någon, i alla fall en, bli väldigt så här positiv och ja visst, vi kör. Självklart ska vi lösa mordet.
Ja, jag tror att det är så här bland annat, att en av svårigheterna är att det är valår och att folk i partierna är mera partilojala än vad de är annars, för det handlar om att lägga upp en strategi inför valet, inte redovisa splittring i de egna leden, det finns inte mycket utrymme för sådana saker, och att fokusera på sånt som man tror är bra valfrågor, och det gör att riksdagsledamöterna är obenägna att liksom att väcka frågor som går på tvärs mot det egna partiets kampanjer just nu, och inget parti har varit intresserat av att göra en kampanj omkring det här, därför att de har inte sett att de kan tjäna på det här i valrörelsen. Det kan man naturligtvis fråga sig om det är riktigt. Jag tror naturligtvis att många människor skulle kunna engagera sig i den här frågan, men som vi vet finns det ju väldigt många andra frågor som står i centrum i valrörelsen, och den som ska försöka att ändra den dagordning som råder, den får ju ta strider med många andra. Så att det här har ju varit ett svårt år, tror jag, att väcka den här frågan på det sättet. Det hindrar inte att det har varit bra att väcka den i och med 40-årsdagen. Det har varit bra att väcka den ett år då det är val, därför det kan ju få en del människor att fästa uppmärksamhet på att här har vi en fråga som har varit utanför valrörelsen. Men att jag tror att det krävs antingen lång tid eller uppseendeväckande händelser för att den här frågan ska kunna slå igenom i större skala. Och uppseendeväckande händelser har ju hänt förr i Palmeutredningen, så vi kan ju inte utesluta att något sånt skulle kunna dyka upp. Men alltså det här, alltså vi har haft en utredning som har varit misslyckad, kan man säga, i 40 år. Och då ska man kanske inte vara helt häpen över att ett nytt initiativ kan behöva lite tid på sig för att övervinna de här svårigheterna som finns, va?
Sen är det också så att, vilket jag var inne på lite tidigare, att vi har ju inte gett upp för det här, utan tvärtom, vi kommer under i år att återigen komma med det här kravet, det här önskemålet, försöka påverka riksdagspolitikerna. Vi ska återigen kontakta dem, påminna om det som de har fått, och sen se om en andra påstötning kan ge större effekt än den första. Så att det är ju lite grann, man måste ha lite tålamod med en sån här sak för att den ska liksom sippra in i själen på de här riksdagsledamöterna. Ja. Kanske beror det på hur partiernas makt ställning är idag. Kanske är det bättre efter valet när de här spänningarna kring valet har lossnat. Det får vi se. Men det här är sådana saker som vi diskuterar i den här. Det är ett nätverk vi har som har styrt det här och som har jobbat med det här under ett år nu. Och vi får fortsätta diskutera hur vi ska framöver bearbeta de som ska bearbetas, alltså politikerna, på det lämpligaste sätt. Och ett datum som vi siktar på ganska mycket, det är januari nästa år, när Palme skulle ha fyllt 100 år. Då kommer det att bli mycket uppmärksamhet kring Palmes person igen, med säkerhet. Och då finns ju återigen anledning att sätta ljuset på hur han dog, hur han dödades. Och då kan det bli ett tillfälle då det finns möjlighet att träffa människorna igen, träffa även riksdagspolitikerna i och bearbeta dem.
Nu känns det ju helt plötsligt som att en bra strategi att ni hade uppropet 28 februari. Ni gjorde de här breven och responsen är vad man har förväntat med tanke på att det är valår. Så ligger det där, ni väcker tankarna hos dem, de har säkert läst dem, men ingen gör någonting för valet är över. Då är det lättare att komma tillbaka efter valet
Kan vara så.
Då,
kan vara
så. Och så på, kommer det påminnelse. Och så fyller han 100 år i januari.
Mm. För att det kan ju tänkas att efter valet att lojaliteterna mellan partierna har ändrats, så att säga. Och det kan hända att det finns något parti som vill ta ett steg framåt. Och ta ett initiativ i den här frågan. För det är klart att ett parti som gör detta kommer att få uppskattning av många människor som ett parti som söker sanningen. Som är berett att gå vidare och att inte låta frågan dö. Och det kan ju vara värt en del plus.
Mm. Nej, men jag tror helt klart att det här var en bra strategi nu när ni liksom berätta upplägget här och med valet och det är såklart självklart att det blir en broms i själva valprocessen. Så det kanske sitter politiker och har läst dem där, de kanske sitter när de har någon minut över och googlar och kommissioner och kanske kikar på den där sanningskommissionen som de hade i Norge. Så att de är pålästa när de får sin påminnelse. Så vi får hoppas på det.
Ja, och jag tror ju också, och det var väl Lars inne på lite grann, att jag tror att 100-årsdagen kan vara ett väldigt bra tillfälle på det sättet att det kommer att väcka minnen och frågor om vem Palme var och att han var en speciell politiker som så att säga, när han dog så var det mycket som blev annorlunda och det kommer i sin tur att väcka frågan om att det känns orimligt att hans död ska lämnas åt sidan bara, för det är en del av inte bara Sveriges nutidshistoria utan det är också en del av frågan om hur vi vill att Sverige ska se ut längre fram. Hade Palme som blev ett mordoffer, hade han någonting att säga oss idag? Det är sådana frågor som kommer att komma upp tror jag och det kan öka intresset.
Jag tänker på Palmemordskonferensen här som var i våras. Att det var 40 år sedan han blev mördad. Hur var bevakningen ifrån media runt hela 40-årsdagen? Vad tycker ni om det? Bevakar de det? Det var lite tv-program och grejer. Bo G. Andersson hade ju gjort något om agenten. Mm. Vad har ni för respons på det som SVT gjorde?
Ja, SVT gjorde ju dels det och så hade de ju den här serien med Lampers och Pops. Sen hade ju TV4 en serie mordutredningar och som handlade om den här arbetsgruppen som med hjälp av AI bland annat försöker att undersöka om det kan ha funnits grupper i Stay Behind som inblandade i mordet. Och det har ju kommit flera böcker och rätt mycket skriver i tidningarna omkring årsdagen och 40-årsdagen, vilket ju visar att intresset ibland folk, det finns ju och är levande och samtidigt att alla frågorna finns kvar, för det finns ju väldigt många varianter på alltså vilka infallsvinklar man ska ha för att få fram en lösning. Alltså alla frågorna som fanns ifrån början finns ju fortfarande med i diskussionen idag. Va? Så att det finns ju ett behov och ett intresse av att försöka få någon ordning på alla de här sakerna. Och det tycker jag visade sig vid 40-årsdagen. Va? Ganska tydligt, absolut.
Vad tror ni kommer hända på 100-årsdagen då? Nästa år?
Då blir det ganska mycket hans person som kommer att belysa hans gärning. Och hans betydelse som politiker för Sverige och så vidare. Det är ju otroligt viktigt att lyfta fram det. Han är en av våra största politiker, en av de mest betydande under de senaste halvseklet kan man säga. Men självklart så kommer också frågan att finnas där, även om det inte lyfts fram av media, så kommer frågan att finnas, men hur dog han då? Varför dog han? Vem ville ha ihjäl honom? Och det är därför som det är så angeläget att behålla det och väcka den frågan till liv igen. Att vi kan inte låta denna viktiga politiker öde förbli outrätt, vilket ju faktiskt var. Det är inte bara att det är oförklarat, det är också outrätt. Man har inte utrett det. Och det är ju en oerhört dålig polisutredning som har gjorts på ett av de viktigaste mordfallen i vårt lands historia. Och det där är ju en motsättning som inte ska få bestå egentligen. Det borde inte få bestå i en rättsstat. En rättsstat där demokratins grundval, nämligen politiska systemet, angrips genom att den politiska ledaren skjuts, dödas. Det måste man komma till rätta med, i varje fall göra allt, precis allt för att komma dit. Man får inte låta sig hindras av några formella problem som tystnadsplikt och sekretess och så vidare från en myndighet till en annan. Det är ju horribelt faktiskt. Och det där tror jag många inser också, även bland politiker, att det där är, om man presenterar på det viset. Om man däremot lyssnar på de här förslagen som har varit om enstaka gärningsmän som har lyfts fram som lösningen på mordet, utan några bevis överhuvudtaget, då kan man ju tycka, ja men vi vet ju redan det här, vi vet ju redan, vi kommer inte längre. Men självklart så kommer man längre om man söker med kraftiga verktyg. Man kan komma längre i alla fall. Och den möjligheten får man inte försitta helt enkelt. Den måste man ta tillvara på.
Mm. Man kan nämna ytterligare ett par argument som jag tycker är viktiga i sammanhanget. Det ena är att riksdagen tog en lag, om det var 2010 eller någonting sådär, att mord inte ska preskriberas. Det var ju så förut att mord efter 25 år, då preskriberades de. Men den här lagen togs väl då många hade Palmemordet i minne så att säga, och såg det som att det här skulle ha en innebörd för det så att säga. Och det innebar ju också då att Palmemordet inte skulle preskriberas, liksom inte heller andra mord ska göra det, va. Och då känns det naturligtvis väldigt konstigt att fastän vi har en sån lag så ska ändå statsministermordet, detta väldigt speciella mord, just det mordet, ska inte utredas. Det känns ju väldigt upp och ner tycker jag. Mm. Och det tycker många andra också. Och det andra som är väldigt slående är att just när Palmeutredarna hade digitaliserat hela utredningen och skaffat sig ett verktyg för att med hjälp av artificiell intelligens och all annan IT-teknik överhuvudtaget analysera detta gigantiska och väldigt svåröverskådliga material, då lägger man ner utredningen utan att ha använt sig av den möjligheten. Och det känns ju som att när vi nu befinner oss i en situation som vi inte har haft under de årtiondena som var innan, nu ska utredningen bara läggas in i ett skåp. Och det blir ju ännu mer absurt när samtidigt sekretessen gentemot allmänheten har ökat under de senaste åren, så att nästan ingenting lämnas ut ifrån utredningen. Det är alltså meningen att det här mordet ska inte utredas av ansvariga myndigheter, och det ska inte heller kunna studeras av historiker och journalister och allmänhet, utan det ska bara ligga inlåst alltihopa, va? Alltså det är ju smått absurt skulle jag säga.
Ja, jag håller med. Vi pratade ju lite om det innan sändning här, att i början av Palmemordet och precis strax efter, då kunde man få ut dokument omaskade i princip. Mm. Och nu är de ju kolsvarta.
Ja. Om man får ut dem alls. Det får man inte ibland. Ibland är det bara nej. Mm. Så är det.
Men så är situationen, och den kan vi inte komma runt förmodligen. Utan det måste speciella saker till för att... alltså allmänheten kommer inte att få mer, tror jag, mera tillgång till information än vad vi har. Och den är väldigt, väldigt begränsad. Men jag vill nämna nu att i den här situationen i Norge då, för vi var inne på det för en stund sedan. I Norge motsvarande situation, när det fanns uppgifter om att saker och ting hade pågått inom norska säkerhetspolisen och norska försvaret som inte var helt lagenliga eller helt enligt reglerna. Att man helt enkelt hade begått övergrepp inom de myndigheterna. Det hade kommit en mängd uppgifter om det under årens lopp. Då beslöt riksdagen där att tillsätta en kommission för att en gång för alla försöka lyfta fram sanningen. Var det här riktigt, de här uppgifterna om att norska Säpo och norska försvaret hade begått de här övergreppen, alltså oegentligheterna i form av övervakning av enskilda medborgare, olaglig registrering och så vidare. Eller var det inte sant? Och då tillsatte man en kommission under en mycket respekterad domare som heter Kjetil Lund. Och Kjetil Lund samlade kring sig en grupp med utredare som under 2 års tid gick igenom de här uppgifterna. Förhörde folk. De fick den kommissionen fick ställning av en domstol. Och det gjorde ju att den blev väldigt kraftfull. Och de samlade till sig, kallade till sig människor som hade varit i ansvarig ställning i de här myndigheterna och ställde frågor till dem. De utredde alltså de här uppgifterna och kom fram till en mängd intressanta saker som ledde till en rapport där man avslöjat en del av de här misstankarna var korrekta som hade funnits. Och det på det viset så att säga tvättade man av den här, hela den här historien. Och norska nationen kom så här, befriad från det här, ut ur det hela. Och något liknande skulle man mycket väl kunna tänka sig.
Men i Norge där, när de hade den där sanningskommissionen, var det någon som blev bestraffad? Eller var de här brotten då som myndigheterna hade begått, eller var det preskriberat? Jag tänker bara, vi har väl pratat om det någon gång förut, om preskriptionstiden. Om ett brott är preskriberat, då kan ju förövaren träda fram och bli fri och berätta. Jag menar, om det Palmemordet, det blir aldrig preskriberat, men det blir inte utrett heller. Men om det hade varit preskriptionstid på Palmemordet, tror du att de som är inblandade i det, om det är flera, skulle träda fram då?
Personligen, om du frågar mig, så tycker jag att det var ett stort, var olyckligt att man hävde preskriptionen på Palmemordet. Det var ett gott syfte säkert. Man tänkte att man får inte lämna det liksom. Man ska ha det tillgängligt för alltid att kunna lösa. Men precis som du säger, hade det preskriberats när det skulle då 2011 var det väl då. Så hade, alltså efter 25 år. Då hade möjligen folk som visste någonting om det, kanske som hade varit delaktiga i det eller till och med utfört det, kunnat gå fram och säga så här gjorde vi det och det var här, därför vi gjorde det och så vidare. Då hade vi fått veta, haft en chans att få veta mycket mer. Så på det viset är det väldigt olyckligt att man förhindrade sanningen på det viset att komma fram genom att preskribera, att lyfta preskriptionen.
Men i den här sanningskommissionen då, kommer man att se på det här med preskriptionstiden? Eller om de får full insyn i allting, då kan det leda till flera brott innan själva Palmemordet.
Absolut.
Så att folk sitter där och det är inte preskriberat.
Och det där måste vi ha noga genomtänkt och förklarat innan man tillsätter en kommission. Vad ska den göra? Exakt vad ska den få tillgång till? Och vilka konsekvenser kan det få? Så det kan ju inte vi sitta och tala om. Nej. Exakt hur gränserna, inte heller vilka som ska ingå i den, men, eller hur många eller något sånt. Utan det här är ju en fråga för ansvariga politiker att bygga upp den här kommissionen. Vi har bara den tanken eller förslaget, jag kallar det för krav om du vill, att det ska ske.
Men man kan nog säga, jag tror att Lars kan ha rätt i det där, att när man beslutar då att ordet inte ska preskriberas, så det kan ha haft negativa effekter på det sättet, för att det skulle hänt och annars skulle det varit att utredningen skulle ha lagts ner, och det är möjligt att det vid den tidpunkten skulle ha lett till att flera människor skulle talat ut. Det vet vi inte naturligtvis, om man skulle kunna säga att ordet skulle kunna ha preskriberats efter 1 år, så hade vi kanske fått fram en lösning då, men det hade ju de flesta uppfattat som ganska stötande så att säga. Men alltså jag tror att det kan vara så att det kanske var lite andra stämningar när den lagen kom, alltså för 16 år sedan ungefär, och hur det är nu. För det som har hänt sedan dess, tycker jag, och det oroar mig, det är att vi har fått en förändring i det svenska samhället där det mer och mer har gått åt att myndigheter ska få hemlighålla saker och ting så att säga. Och att man ska vänja medborgarna vid att inte de ska ha rätt att ha någon insyn. Ett exempel på den förändringen tycker jag var den här lagen om utlandsspioneri som kom för några år sedan och som alltså inte handlar om det vi menar med spioneri i vanlig mening, det vill säga att man spionerar för en annan makt på Sverige, utan det handlade om att journalister som publicerar uppgifter som kan skada Sveriges förhållande till främmande makt kan bli åtalade om det var hemliga uppgifter. Och det är ju en väldig utsträckning av sekretess och straffbarhet jämfört med vad journalister har fått göra innan. Va? Och det ser jag som ett utslag av en sorts attityd som har vuxit sig starkare, att man ska vänja folk vid att det här med offentlighet som har rått i Sverige i väldigt stor utsträckning ändå under århundraden inte ska vara lika självklart, utan att man liksom så här i nationens intresse eller i statens intresse så måste medborgarna acceptera att saker och ting ska vara hemliga mycket mer. Va? Och det tror jag är vad som står på spel i hela frågan om Palmeutredningen nu, så att säga, att det här är ett exempel på en typ av händelse, en typ av fråga där det finns väldigt starka skäl för stor insyn och offentlighet, men där det också då blir så att säga en symbol för den inriktning som jag tycker har vuxit sig starkare och starkare, att medborgarna ska inte så att säga ställa in sig på att de ska få svar på frågor.
Vart ska man dra gränsen då, eller vart drar de gränsen innan man blir åtalad?
Ja, det har ju inte prövats. Vad jag vet finns det inte något enda fall av utlandsspioneri som har prövats. Men alltså det innebär ju definitivt att det sätter ju lite granna skräck i journalister som inte vet var den här gränsen finns. Så att om man hittar någon uppseendeväckande uppgift som skulle kunna få konsekvenser om det avslöjades att det hade förekommit hemliga avtal och samarbeten mellan Sverige och det ena eller andra landet ungefär, så ska man liksom bli lite rädd för att skriva om det, för att det skulle kunna vara brottsligt. Och det med att här skulle behövas en mycket större diskussion om vad den typen av lagstiftning innebär och vad det är som ligger i medborgarnas säkerhetsintresse. Är det att få insyn i vad statliga myndigheter gör, eller är det så att man ska överlämna åt olika statliga myndigheter att göra vad de vill utan att medborgarna får insyn i det? Alltså det är ju centrala frågor där det gäller vad som egentligen gynnar säkerheten i ett land, kan man säga. Och det här tycker jag alltså det här blir på något sätt involverat i hela frågan om sekretessen omkring utredningen och oviljan att överhuvudtaget utreda vad som har hänt.
Och det blir ju en inskränkning på yttrandefriheten och demokratin.
Ja, jag tycker det.
Ja. Vad säger du, Lars?
Jo, jag kommer att tänka på det som Hans Holmér sa, som är så berömt, jag måste säga beryktat, hans uttalande att om sanningen kommer fram kommer Sverige att skakas i sina grundvalar. Det är ju väldigt intressant, för att om han visste vad han sa när han sa det, så visste han någonting om själva lösningen, annars skulle han inte kunna säga det. Och det intressanta är ju att han fick frågan i konstitutionsutskottet under en utfrågning där, och av en ledamot som undrar, vad menar du egentligen med det där? Och då säger han, det vill jag inte kommentera, säger han. Och då får han frågan igen, du måste berätta för konstitutionsutskottet vad det här, nej, jag tycker inte det är något för det här utskottet att hantera. Men det ska det väl ändå vara, säger den här ledamoten då, om det handlar om så allvarliga saker. Nej, men inga fler kommentarer. Det vill säga, han tar inte tillbaka det, han backar inte, han säger inte att han är missförstådd, utan han står fast vid detta. Så han får man väl dra slutsatsen då, om han inte var en mytoman, vilket jag inte tror att han var, utan han... Jag tror tvärtom han visste någonting, men han kunde inte berätta det. Och det är just sådana saker som inte kommer fram med de medel man har nu att utreda det här mordet. Om det är något så allvarligt som ligger bakom mordet på Olof Palme. Och vad kan det vara? Det kan man ju bara gissa. Men om det är något så allvarligt, då är frågan, ska allmänheten få veta det? Eller har politikerna rätt i att gömma undan det? För att inte samhället ska skakas i sina grundvalar, vilket ju ingen politiker kanske önskar. Men kanske är det ändå allmänhetens rätt att få veta vad som hände med deras statsminister. Det är en viktig fråga att ta ställning till.
just då när han sa det så kanske det hade skakat Sverige i sina grundvalar. Men idag tror inte jag att det skulle skada Sveriges grundvalar.
Kanske, jag förstår hur du menar att det har liksom blivit svalnat av.
Ja, för jag tror att när han sa det då slank det ur han och sen ångrar han sig blixtsnabbt när han kontra med att han inte ville säga något mer.
Problemet är ju att om det då var så känsligt, nu är det lite spekulativt, men vi antar att han menade vad han sa, att han visste vad han talade om. Då var det så känsligt så att det inte skulle få komma till allmänhetens kännedom. Och det kanske var befogat precis i det läget i dem. Men sen har ju ett antal politiker under årens lopp som säkert har känt till detta, har hållit tyst om det. Det vill säga det vi kallar för mörkläggning.
Mm.
Och det ligger ju lite i sakens natur att man tror att det har förekommit en mörkläggning. Folk har vetat om eller anat eller känt till vissa delar av det på av någonting som inte allmänheten ska få veta. Och det har alltså ett antal ledande politiker förmodligen känt till men ändå bidragit till att lägga under mattan. Och så det är ju också värt att ta fram hur sanningen har förtigits under så många år som det är frågan om.
Man kan lägga till en sak när det gäller detta Holmér uttalande också. Det är att jag och många med mig har försökt att lokalisera var han ursprungligen skulle ha sagt det. Och det finns ingen som jag känner till som har lyckats att hitta exakt vad han skulle ha sagt det, utan det spreds att han hade sagt något liknande. Det citeras lite olika i olika sammanhang. Men det här innebär att han fick frågan i KU så kunde han antagligen, om han hade velat, ha slunkit undan. Jag vet, jag kommer inte ihåg att jag uttryckt mig riktigt sådär. Vad har du det ifrån? Eller något sånt. Men utöver att det är mycket möjligt att han har sagt så kan han ha sagt i ett inofficiellt sammanhang, men att det ändå har fått spridning. Så tror jag också att man ska komma ihåg att Holmér när han sa detta, om man ska förstå vidden av det som utspelades då i KU, var ju att då var han så att säga utsparkad ifrån makten. Han var förbittrad, Ebbe Carlsson-affären hade redan ägt rum och så vidare. Så att för hans del kan det här uttalandet ha varit ett sätt att hämnas lite grann på att han hade blivit utspottad ur makten så att säga, att han antydde att han hade hemligheter som han inte tänkte berätta om, och om någon tyckte att det var känsligt att han sa det, då fick de ta det så att säga. Och det här har ju i sin tur att göra med alla de frågor som jag tycker växer om man tittar på Holmérs tidigare roll i mordutredningen. Finns det någonting som väcker frågor om det så att säga har mörklagt saker, om det har smusslats undan saker, så är det ju det besynnerliga att Holmér fick en så fruktansvärt central roll i mordutredningen och drev den på ett sätt som omöjligt går att förena med bilden av en spaningsledare som eftersträvar att vara objektiv och förutsättningslös, utan att han, som jag ser det, försökte få till en skenlösning så att man skulle kunna sopa undan det här mordet. Och när det sprack, då hamnade han utanför. Då fick han offras, då var det han som fick skulden för att han hade varit usel och inte skött sig. Men jag tror att de större frågorna är naturligtvis, varför blev han inte stoppad långt innan?
Men när han sa det där i konstitutionsutskottet då? Mm. Eller om han inte sa det då? Men jag tror ju att han sa det där. Jag tror jag har sett någon så här videotip på det. Sen exakt ordföljden vet jag inte. Men vad tänker ni runt det? Vad var det som var aktuellt samtida som han sa det i samhället? Jag tänker på Boforsaffären, Iran-Irak, kriget, Indien och Algernon. Och
jag tror inte, alltså det är spekulationer.
Ja, men det
skakar sina grundvalar, det är oerhört starkt.
Ja, det är ju det.
Det betyder grundvalar, det är någonting som samhället vilar på. Det är inte bara att det är någon fråga som skulle som skulle komma in som är obehaglig eller någonting, utan det är att det är samhällets själva fundament, grundvalarna, fundamentet i samhället. Och vad är fundamenten i det svenska samhället? Om vi nu utgår från att Holmér i det läget verkligen valde sina ord rätt, och det tror jag man kan utgå från. Jo, vilka är fundamenten? Ur Holmérs synpunkt är det naturligtvis, det kan vara polisen, Men det kan vara säkerhetspolisen och det kan vara försvaret. Eller militära underrättelsetjänsten. Alltså den typen av myndigheter, det är ju fundamentet. Mm. Det är inte några enstaka personer eller organisationer eller några sådana saker. Utan det är någon myndigheter som man måste ha tillit till. Och en sån myndighet är naturligtvis säkerhetspolisen. Säkerhetspolisen är grundläggande för landets trygghet och säkerhet. Skulle den tilliten rubbas, att om det skulle vara så att Holmér misstänkte eller visste att säkerhetspolisen var inblandad i mordet på Olof Palme, vilket ju inte är omöjligt. Det finns mängder av tips om den saken och uppslag och motiv och allting sånt som har pekat åt det hållet. Och han var själv en gammal Säpo-chef, så han visste vad som rörde sig i Säpos lokaler. Så om han menade Säpo, så fyller det ju kravet på grundvalar, och samtidigt så förstår man då att politikerna kan inte tillåta att Säpo skadas på det viset, för det skulle skaka om, det skulle försvaga landet på ett orimligt sätt, kan de tycka, exempelvis.
Ja. Jag spekulerar ju i att den här Bofors-affären var samtida som man sa det. Och jag vet att Olof Palme kände till, du vet, nedrustningen inom militären, och Bofors gick dåligt och de var tvungna att sälja vapen. Han myntade så att han var vapenhandlare och gjorde allt för att rädda alla arbetstillfällen i Karlskoga och sådär. Så att, det var det jag liksom tänkte lite på när han sa det där. För att det blir ju ett mycket större grejer med Bofors och Indien och Palme medlar mellan Iran och Irak. Sålde vapen till båda de länderna. Och krut och grejer. Och jag tänker på hela den. Om man drar i alla trådar så blir det ganska omfattande.
Det är fritt framför var och en att ha sin idé om vad han menade och ingen lär få svar.
Det är mycket som passar in på det där liksom. Vad säger du, Gunnar?
Ja, alltså om man spekulerar, det skadar ju inte att spekulera ibland när man inte vet.
Nej.
Om man bara inser att det är det man gör, så att säga. Så en internationell dimension på vad som hände under de här åren vid Palmes död, det var ju Iran-kontra, det vill säga den här hemliga amerikanska internationella operationen då USAs president i hemlighet sålde vapen till Iran för att bakom kongressens rygg finansiera vapenhjälp till Contras i Nicaragua. Det här var ju någonting som inte avslöjades förrän i slutet av 86 och som då hotade att leda till att Ronald Reagan behövde avgå och också kanske åtalas. Det blev ju inte så för honom, han lyckades med att komma undan de sakerna. Men då förekom det ju alltså en massa internationella operationer som Palme skulle kunna ha fått kännedom om utifrån sin ställning som internationellt aktiv i en rad olika frågor, både när det gällde Iran, Irak och andra saker, och hans engagemang för Nicaragua inte minst. Så att man kan ju naturligtvis också tänka sig att Palme hade fått nys om dessa hemliga amerikanska operationer och tänkte avslöja dem, och att det ledde till att mordet inträffade. Det finns ju till och med en dagboksanteckning från Reagans medarbetare Oliver North där han skrev om att efter februari så är allt möjligt eller något liknande, vilket har tolkats som en del som att North menade att i och med Palmemordet så har vi klarat av en massa svårigheter. Det är spekulation om det hade med varandra att göra naturligtvis, men alltså vill man leta efter saker som naturligtvis skulle ha skakat om Sverige och även en del av världen utanför Sverige stort, så finns det uppslag så det räcker. Och det genomgående har ju varit att den typen av uppslag har, fastän de har funnits i utredningsmaterialet, så har de ju utretts väldigt, väldigt lite. Ett exempel på detta som är känt och väl dokumenterat, det var att i början av utredningen så fick Ingmar de Krusell, en av Palmeutredarna, fick i uppdrag att försöka sortera internationella spår. Och då satte han igång, ambitiöst att göra det, och då kom han fram till att det fanns ett antal spår som gällde CIA:s, amerikanska CIA:s möjliga inblandning i Palmemordet. Och han funderade på, kan det här vara någonting att ta på allvar? Och då tänkte han, jag skriver till UD. Och då skrev han till UD i Sverige, och svenska UD, och frågade, brukar CIA mörda statsledare på det här sättet och hur gör de då i sådana fall? Han fick inte något svar från UD, men han fick ett informellt svar via Tommy Lindström att där skulle han lägga av med omedelbart. Det vill säga, det fick man inte syssla med överhuvudtaget. Och det betyder ju inte att CIA var inblandad i mordet, men alltså, det ger ett exempel på att vissa frågor sopades undan därför att de var olämpliga att ställa. Och det finns ju många sådana frågor, va? Och det tror jag kan vara en av anledningarna till att vi står i det läge vi gör idag med ett outrett statsministermord.
Och där kan man väl lägga till att även en sån här sanningskommission skulle ju ha problem med sådana motivbilder och sådana spår som leder in i utländska underrättelsetjänster eller utländska organisationer, USA, Israel eller vad du vill, som ju också har varit tänkbara spår som vi hör här. Det skulle ju vara väldigt svårt för en kommission att gå in och få tillgång till all information om den typen av uppgifter, den typen av spår. Och det är ett problem som man får lösa speciellt om man tillsätter en sån här kommission. Hur ska man komma utanför landets gränser om man, det visar sig att trådarna går bort dit? Och det är ju en sak som kräver väldigt mycket. Alltså den norska kommissionen jag berättade om tidigare, den handlar bara om Norge. Det fanns inga trådar ut i omvärlden där, så att säga. Det var rent norska förhållanden. Men här vet vi ju inte om det har förekommit delaktighet eller medverkan av utländska underrättelseorganisationer. Eller till och med att gärningsmännen har kommit. Vi har ju då Sydafrikaspåret till exempel utifrån. Och det är en svårighet som man måste försöka komma över.
Ja, men den här kommissionen, den kan ju rensa på hemmaplan först, så får man ju se vart det leder. Då kan man ju utesluta en massa konstiga spår och sånt. Om man får ett huvudspår som leder utomlands, då kanske det är lättare att komma dit också.
Alldeles riktigt, och det är ju, du säger, är ju väldigt viktigt att just genom att man kan, om man får tillgång till all information, kan bryta igenom sekretess och tystnadsplikt, så kan man ju komma fram till sanningen i sådana spår som inte leder, skulle leda dit. Och sluta spekulera om de spåren. Man kan lyfta bort dem, rensa helt enkelt. Så det, och då skulle man få klarhet kring sådana spår som kanske varit uppe på tapeten på ett annat sätt än vi har fått hittills. Det finns ytterligare en sak som är viktig med den här kommissionen, och det är, tycker jag att säga. Och det är att om det är så att det är ett mer komplicerat mord än en ensam gärningsman, om det är vad som brukar kallas för konspiration, vilket ju inte alls är otroligt, alltså att det är flera inblandade i planeringsfasen, utförandefasen och så vidare, då finns det förmodligen ännu efter 40 år ett antal personer ute i Sverige som har kännedom om vissa bitar av detta, men som inte har kunnat ge sig till känna hittills på grund av olika hinder och lojalitet och sådana saker. Och de har inte haft någonstans att vända sig med sina uppgifter. Men det skulle en kommission skulle naturligtvis kunna vara då en plats att kontakta för sådana, jag kallar det för whistleblowers. Sådana som har avgörande information, mer eller mindre avgörande information, men inte har sett någon möjlighet att delge utredarna den av olika skäl. Och det tror jag kan vara en viktig väg att nå framåt, att få fram de här whistleblowers. Jag vet att det finns, från egen erfarenhet så vet jag att det finns whistleblowers där ute som har kunskaper som skulle vara värde. Ja,
men jag menar, en whistleblåsare, det är ju någon som sitter på en massa information. Då kan visselblåsaren vara rädd för att få något straff. De borde vara straffbefriade, eller ska de vara anonyma?
måste också ingå i bestämmelserna kring en sån här kommission. Om man vill att kommissionen ska få tillgång till väldigt sekret information, väldigt känslig information som kan vara till skada för uppgiftslämnarna eller för andra i deras närhet, då måste det vara tydligt reglerat hur den informationen ska hanteras av kommissionen. Det vill säga, det kan inte vara fullständig transparens gentemot omvärlden så att allt kommissionen får veta slängs ut till pressen. Det går naturligtvis inte.
Nej.
Utan det måste vara att, på ett väldigt omdömesgilt och reglerat sätt förutbestämt så att uppgiftslämnare vet vad som gäller.
Ja, en sista fråga då. Finns hittelönen kvar? 50 miljoner om man löser mordet.
Ja, alltså den har ju aldrig upphävts. Däremot så har det väl tolkats som att dels för att hela beloppet ska utgå till en person så måste ju förutsättningen vara att den personens egna uppgifter har varit helt avgörande för mordets lösning. Man kan ju också tänka sig att det kan ha varit 10 personer som har kommit vara en med sin bit, eller att utredarna genom eget arbete har kommit väldigt långt, men att den enstaka personen lämnat en viss uppgift som har varit av viss betydelse. Så att noll skulle få hela beloppet finns det naturligtvis stora hakar till. Och det andra är ju att det antar jag bara kan bli aktuellt, i alla fall har jag tänkt så hittills, vid en dom som har vunnit laga kraft. Det vill säga att det har fastslagits i en domstol en skuldfråga som inte kan överklagas längre, så att säga. Innan dess så kommer ju inga sådana pengar att betalas ut. Om man tänker sig en ordning då mordet skulle preskriberas eller att folk skulle kunna erkänna mordet med åtalsfrihet eller liknande, då vet jag inte vad som händer med den här belöningen. Men alltså det som har gällt hittills och det som skulle gällas innan mordutredningen öppnas igen utan att något annat sägs, det är väl liksom bara det att då krävs det så att säga att fällande dom har varit laga kraft. Och då kan man ju tänka sig att den personen som då kommer och berättar har ju naturligtvis alltid, och det tror jag är viktigt att komma ihåg, vilket folk inte har insett alltid, att den personen som har övervägt att komma och berätta vad som faktiskt har hänt, med de regler vi haft hittills, så har det inneburit att den personen ska inte ha varit inblandad i mordet själv, för att då kunde den inte få någonting. Det andra är att den personen måste övertyga utredarna om att uppgifterna ska tas på allvar. Och utredarna måste lyckas med att gå fram till ett åtal. Åtalet måste leda till dom i liksom en dom som står sig hela vägen upp, så att säga. Och under hela denna tid innan dess så måste en uppgiftslämnare som har tipsat om vilka som har gjort det eller vem som har gjort det, måste ju räkna med att leva under ett ständigt hot naturligtvis. Va? Inte minst eftersom den inte kan vara säker på om det inifrån utredningen skulle läcka till de som har pekats ut vem eller vilka som var inblandade. Så att alltså det är ju en, den som verkligen vetat någonting om Palmemordet har ju haft starka skäl att hålla tyst. Vi ska inte räkna med att den här stora belöningen har funkat. Dessutom vet vi inte en sak till. Det kan ha kommit folk som har lämnat uppgifter som borde ha räckt till att reda ut mordet, men där utredaren har valt att inte utreda det, och då står de ju där och stampar i alla fall. Så att det ska man ha med, tycker jag.
De där begränsningarna du nämner i belöningen, de illustreras ju av Christer Pettersson. Det var ju alltså, han dömdes ju i tingsrätten till livstidsfängelse för mord. Och en rad personer hade då lämnat in tips om honom. Ingen fick några pengar ändå, fast han dömdes i tingsrätten. Därför att han friades i
hovrätten.
Ja, just det. Ja. Det vill säga, om man är osäker på om det den information man har kommer att räcka till en, inte bara en fällande dom, utan också en lagakraftvunnen dom, att man åker in, alltså den skyldige åker in. Om man är osäker på det så har man ju väldigt svår sits framför sig om man ska tipsa om det eller kanske med risk för egen hälsa eller låta bli.
Jag tänker att det har gått så lång tid. Krävs det liksom, bevisbördan måste ju vara lika stark att man har något fysiskt bevis, eller kan man lösa det genom bara information?
Det är ju det som de här författarna som har skrivit de senaste böckerna om enstaka gärningsmän, och då om Stig Engström eller Christer Andersson och så vidare, har trott att det ska räcka, att det ska räcka med information. De har inga bevis överhuvudtaget. Det finns inga bevis för tag mot de här människorna. Polisen har inte hittat, de har utrett både Pettersson och Andersson. De har inte hittat några konkreta, hållbara bevis. Men då har ju ändå förhoppningen varit hos dessa journalister att deras berättelser ska räcka för att få de här personerna så allvarligt misstänkta att det ska så att säga bli slutpunkten för det hela. Och de har ju misslyckats. Och det kom, så kan aldrig slutpunkt vara. Slutpunkten måste ändå vara att man hittar tillräckligt med indicier eller bevis för att slå fast i en domstol helst att det här är en stor sannolikhet, bortom rimligt tvivel, är att anses som skyldig. Och dit är en lång väg att gå. Men det kanske skulle gå om man fick tillgång till den information som man hittills, utredaren hittills, har varit oförmögen att komma fram till. Får jag säga bara som avslutning innan du, att vårt, det här Palmemordet 40 kommer att fortsätta. Vi finns på nätet, palmemordet40.se, och vi har många som har skrivit på där, och det är fortfarande angeläget att så många som möjligt som lyssnar på det och tittar på det skriver på och stödjer det här. För ju fler som kommer till, desto större kraft blir det i det här kravet på en sanningskommission.
Det betyder att vi lägger in en offensiv efter valet.
Absolut.
Då slutar vi där, tycker jag. Vi kan ju prata hur mycket som helst, men stort tack för att ni kom.
Tack, tack.
Tack själv.
Och lycka till nu med offensiven.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Cash Värld.